Ja, jag får tacka så mycket för förmånen att få komma tillbaka hit. Det är alltid inspirerande att få komma hit och se era härliga ansikten. En del känner mig, men en hel del känner mig inte. Jag heter alltså Lars Riknell och jag är bosatt i Uppsala. Gift med Kristina Riknell. Hon kunde tyvärr inte komma nu idag, men hon hälsar så mycket. Och jag har en gång i tiden bott här i Bålsta. Det var ju nu ett antal år sedan och jag tycker att åren rusar bara iväg. Och det var åren 97-98 för mig att det var. Och jag var då verksam i den här församlingen här. Så att det är mycket härligt att få komma tillbaka hit och få tala vad Gud har lagt på ens hjärta. Det är ju så här att när man kommer så här och man har någonting som man upplever att man vill förmedla, som man har fått ifrån Herren då, det är att det är någonting som inte bara ska höras och sen så när man går härifrån så är det precis som att det har bara gått ut i, från det ena örat till det andra örat, utan det är någonting som fastnar i hjärtat, att det etsar sig fast. Det är någonting som har tagit tag i, inte för att jag på något sätt är speciell för att kunna förmedla någonting, utan därför att det är, finns en Gud som är intresserad av just dig som har kommit hit. Och det är ju så att jag vet att en del av er har lite problem med svenska språket här, och då blir det en sorts vånda för en också att hur ska man tala som? Ska man tala väldigt, väldigt långsamt? Eller hur ska man göra som? Men jag säger så här att vi får lita på att den helige ande hjälper dig som sitter här. Och även om du inte förstår allting så är det någonting som ändå lägger sig ner i ditt hjärta. Och jag skulle vilja be vi kan ju be en bön innan jag förmedlar det jag fått. Och jag tackar dig Fader för att vi får samlas omkring dig. Och jag tackar dig Jesus Kristus att du är vägen till Gud. Jag bara tackar dig Jesus för att du är så underbar. Och jag tackar dig för att du har sänt den helige ande för att lära oss och påminna oss om allt vad du har sagt. Jag bara tackar dig för det. Och jag ber verkligen att det som förmedlas i den här gudstjänsten, det är någonting som fokuseras på dig Jesus, så att du blir förhärligad. Att det inte är någonting som kommer ifrån mig själv, utan att det är någonting som du vill förmedla till de människor som har samlats här. Jag tackar dig för att vi var och en får känna andens närvaro och andens enhet som vill förena oss, som kommer från många olika sorters kulturer och länder. Jag bara tackar dig för att du Jesus, du är vägen och du är sanningen och du är livet. Och jag tackar dig för att det är du som är vägen till Gud Fadern som har skapat denna värld. Jag ber så i Jesu namn och tack för att du ska välsigna var och en. Amen. Ja, det är så här att det finns ju ett bibelord som har kommit till mig, och jag kommer inte ihåg om förra gången jag var här, det var ju några månader sedan, så var det ett bibelord som fastnade i mitt hjärta. Och det, jag kommer inte riktigt ihåg det nu, men det är möjligt att det är samma bibelord. För att det här bibelordet kom till mig nu när vi satt här nere ifrån Johannes, det 14 kapitlet, vers 26. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Den bibelversen utgår jag ifrån. Att den helige ande är en hjälpare som ska påminna och lära oss det Jesus har sagt. För det är det som är det väsentliga. Vad har Jesus sagt för någonting? Inte vad jag säger, utan Jesus Kristus. Och det är tre saker som den helige ande påminner mig om, som jag tänkte skulle dela. Och jag ska försöka att fatta mig kort där, för ibland blir det så att det drar iväg och man tänker inte på tiden, sticker iväg. Det går så fort. Och att det får bli koncentrerat och så. Det första, jag ska dra upp den här lite grann bara. Det första, det är den här påminnelsen om den upplevelse som jag själv var med om för ett antal år sedan. Och det var 1993. Och det är någonting som flera av er känner till. Men det är ändå någonting som Gud vill belysa. Och det handlar om helt enkelt Jesu återkomst, Jesu tillkommelse. Och jag vill säga det att jag känner viss bävan inför det här mötet också. För att det är så att när man får någonting så kan det vara någonting som attackerar ens sinne. Och det som attackerar mig, det var just det här, precis som det Petrus säger i andra Petrusbrevet, att det ska i den sista tiden komma bespottare och de ska säga, ja, hur går det med löftet om Jesu återkomst? Ända sedan världen blev till så har allt varit sig likt. Och jag kände precis så här att ja, men det där är ingenting som jag kan säga nu, utan det är någonting som jag förmedlat tidigare. Och det är ingen som vill höra på det budskapet just nu. Och det är sånt som attackerar ens sinne. Men vad är det som är det viktigaste? Det viktigaste är ju inte att man förmedlar någonting som man, så att säga, från de som lyssnar, att de ska tycka att allt det man säger, det är någonting som passar dem. Utan vad det handlar om, det är någonting som vad Gud vill förmedla. Och då är ju frågan om man vill ta emot det eller inte. Och att det viktiga det är att man är lyhörd och att man lyder. Och att man inte då bryr sig om vad människor säger eller tänker. Jag minns när jag pratade med en evangelist för ett antal år sedan. Och vi samtalade lite grann om just det här med förkunnelse och predikan. Och då sa han någonting till mig som slog tag i mig. Han sa så här att ja, men nu för tiden så kan man inte predika om omvändelse. Och man kan inte predika ett riktigt rakt evangelium. Det är ingenting som människor vill höra. Och det där är ju skrämmande. För vad är det viktigaste? Det är ju att förmedla det Gud vill säga, inte det som ska klia i ens öron. Paulus tar ju upp om detta också, att i den sista tiden så är det människor som vill höra det som kliar, någonting som är bra för just mig. Istället för att tänka på helheten, istället för att tänka på Guds tanke, Guds plan med dig som människa och Guds plan med mig som människa. För att återgå då till den här upplevelsen, så jag ska inte gå in i detalj hur det gick till. Men det var så att jag trodde att Jesus Kristus hade kommit tillbaks. Och jag var ju då, jag var ju troende. Jag var med i en församling. Men jag levde inte för Jesus. Utan jag gick på gudstjänst och predikan kom jag inte ihåg någonting alls. Jag var liksom inte med, alltså jag var med men inte med, om ni förstår vad jag menar. Utan mitt tankeliv, det var på någonting helt annat. Vad jag skulle hitta på efter gudstjänsten, det var kompisar och så vidare då. Men den här upplevelsen, den skrämde mig. För att precis när jag fick den tanken att jag trodde att Jesus hade kommit tillbaks, så klingar i mig att jag ska komma som en tjuv om natten. Och det står ju också det i första Thessalonikerbrevet, femte kapitlet, att Herrens dag, att han ska komma som en tjuv om natten. Och jag blir skrämd. Och det är ju så här att när man tänker på en frälsning, att man tar emot Jesus Kristus i sitt liv, så är det någonting som är en väldig glädje. Man vänder sig till Jesus. Men för mig var det så att jag blev skrämd. På ett sätt så blev jag skrämd in i Guds rike. Och Gud, han kan ju handla med oss människor på olika sätt. Det är inte en mall som är exakt så här ska gå till hela tiden. För mig behövdes det. Att jag blev skrämd. Men senare så kom ju den här glädjen som jag inte riktigt kan förklara. Jag fick en väldig längtan att läsa Bibeln. Jag fick en väldig längtan att be, för det var någonting som jag tyckte var väldigt tråkigt. Och bönemöten, det är ingenting som man går på, utan det är gamla människor, gamla änkor som är framme och beder på sina knän och ropar och gråter. Det är ingenting för mig. Så tänkte jag faktiskt. Det är bara så. Det har man ju fått bett om förlåtelse. Men jag hade inte det här ljuset klart för mig vad det innebar att be. Men det var Gud som verkade i mitt liv. Vad som hände, det var ju då att jag blev väldigt inspirerad. Och jag har ju sysslat väldigt mycket med idrott tidigare, så att när man tävlar idrott, då handlar det ju om att man inte ska spela bara för att det är kul, utan man spelar ju för en anledning, det är för att vinna, eller hur? Och i vissa fall gjorde man ju nästan allt för att vinna. Och jag gillar inte alls att förlora, det var inte alls något kul. Man kunde gräma sig över förluster väldigt, väldigt länge. Och då blev det så att jag blev väldigt inspirerad att när jag mötte människor att berätta om den här upplevelsen att Jesus, att jag trodde att Jesus hade kommit tillbaka och att han, så att säga, han är på väg tillbaks. Och jag ville varna människorna att Jesus, han kommer snart. Och på den tiden så jobbade jag då på banken, och det är nästan så att jag skäms när jag tänker på det, men jag var så inspirerad, så att de kunder som kom in, så hade jag just det här momentet liksom att den här ska bli frälst liksom. Så att jag kunde säga då, jag hade ett eget rum då, så kunde jag stänga dörrarna då, så kunde jag säga då, du, har du möjlighet att komma in liksom, va? Och det är klart att jag jobbade som kontorschef då på den tiden, så klart att de kunde gå in till kontorschefen, det var inga problem liksom. Och då kunde jag tala om, du, jag måste tala om en sak, kanske tycker det är konstigt, va? Och så berättade jag just det här liksom, att Jesus kommer snart liksom, va? Och jag var väldigt så här fokuserad liksom, va? De flesta sa ju ingenting, va? Men jag undrar egentligen vad de tänkte innerst inne. En del tyckte ju säkert att jag var knäpp, alltså konstig, va? Men jag var, alltså, för mig var det bara liksom helt naturligt. Och det hade ju att göra med den här upplevelsen. Det var så levande för mig, va? Så att jag brydde mig inte om alls vad människor tänkte eller sa liksom. Och jag minns att det var en äldste broder som i den församling som jag var med i, han kom in en gång på banken och han tyckte det var härligt att jag hade blivit liksom omvänd. Och så, men han sa, du, så, det är bra det där, men ta det lite lugnare, liksom, sa han då. Du behöver liksom inte gå på så mycket. Liksom, va? Och jag tyckte att det skulle vara tvärtom, att han skulle ändra på sig, att han skulle liksom mera öst från hans sida. Liksom. Men så här nu i efterhand så har jag tänkt på den helhet. Och det var ju det att själva, så att säga, motivet och inspirationen, det var ju inget fel på. Men jag lyssnade ju inte på anden. Jag lyssnade inte på den heliga ande att nu är det läge att tala om det här. Nu ska du inte säga någonting. Nu ska du verka som vanligt. Men just nu, i den här situationen, nu kan du berätta om just det här. Och det var ju så att jag var ju bara i stort sett fokuserad på just den delen, att Jesus kommer tillbaks. Va? Alltså, när det gäller det kristna livet så finns det mycket att tala om. Det finns ju om omvändelse, det finns ju om tro, det finns ju om helande. Det finns jättemycket gemenskap, enhet och så vidare, eller hur? Men det var liksom en grej då. Och jag kan ha lite svårt för det där idag också. För att det är så att om jag blir inspirerad av någonting, då är det liksom lätt att det blir 110%. Och jag hade ju bestämt mig för att jag skulle springa hem från jobbet då, för jag kör ju taxi. Och när man sitter och kör taxi, så är det ju lätt att magen börjar liksom växa. Det är många taxiförare som har en mage som är lite väl kraftig. Och jag tänkte att jag ska inte ha en kraftig mage. Och ni ser ju, det är inte... Det är godkänt, va? Ja. Så att jag ska springa, och då liksom blir det så här, ja, jag ska springa måndag, jag ska springa onsdag, oavsett liksom hur det är och så där då. Och skillnaden nu, det är ju det att Jag har ju en fru då. Och hon tycker det är bra, men hon kan ju säga, men alltså, du behöver ju inte göra det här nu, därför att du har ju en massa annat som du har gjort också, liksom. Du kommer inte orka. Jo, men det är inga problem, så jag har, liksom. Men, du är ju inte 25 år längre, liksom. Man tänker så, ja, men jag ska väl orka jag också, va? Så nu kan jag lyssna på henne. Ja, du har nog rätt. Du har nog rätt då. Men bakåt i tiden, då var det liksom, då lyssnar man inte, utan då bara körde man på, liksom. Så därför är det viktigt att man lär sig att lyssna på den helige ande. Därför att man vill väldigt gärna själv på något sätt pusha fram någonting. Så att liksom man, ungefär som att jag ska hjälpa Gud på traven. Istället för att jag bara ska vara ett redskap. Att ja, men nu ska du tala om det här då. Det var alltså min upplevelse. Nummer två som man påminner mig om. Det var en artikel som skrevs 1998 som jag har sparat. Och den där artikeln sa han att ta fram den där artikeln. Jag har ju som en mapp där jag då har sparat olika artiklar som är skrivet i vissa tidningar. Och tänker att ja, men det där är ju bra. Det, är, ja, det kan man ju kanske läsa någon gång framöver. Och då när jag läste den där artikeln så skakade om mig rejält faktiskt. Och jag tänkte jag skulle läsa upp den. Förresten, hörs det bra det jag säger? Och jag har tagit med mig vatten den här gången. För jag vet inte, av någon konstig anledning så får jag alltid problem med rösten när jag pratar. Är det någon av er som känner till en evangelist som heter Emanuel Minos? Han är ju i alla fall äldre än mig. Jag vet inte hur gammal han är, men han måste i alla fall vara, är någon som vet? Han måste ju vara minst 80. Än 90 år. Ja. Ja, du ser. Det är en bild på honom här i den här tidningen, eller i det här urklippet, och då ser man honom. Och redan där så ser man att han är gammal då, det är 1998. Och då står så här, Emanuel Minos blev förskräckt när han läste profetian från 1968 och såg att mycket redan är uppfyllt, saker som var helt otänkbara i slutet av 60-talet. Och jag tänkte jag skulle läsa det, och det börjar så här. Året är 1968. En 90-årig gammal dam berättar för pingstförkunnaren Emanuel Minos om en syn hon har haft. Hon berättar att tiden strax innan Jesus kommer tillbaka kommer samboende och homosexualitet att bli vanligt. Och TV kommer att visa hemska scener av våld och ödeläggelse som senare kommer att sprida sig i samhället. Han skriver ner det men anser att synen är så radikal och märklig att den inte kan offentliggöras. För ett tag sedan fann då Emanuel ett gulnat papper i en koffert. Det var en syn han hade skrivit ner 1968. Och det var en gammal dam som kom fram till honom efter ett möte. Och då skrev han ner den här synen. Men då när han kom hem så ansåg han den vara så radikal så att han sa till frun att det här kan jag inte ta upp nu för att det här är så märkligt. Men när han nu hade hittat det här pappret så fick han en helt annan uppfattning när han läste upp det. Då säger han så här. Först är det väldigt viktigt för mig att understryka att jag på inget sätt ger en mänsklig profetia samma värde som skriften. Det står att en profeterar och två och tre prövar det. Men det är många intressanta saker i denna syn som är mycket aktuella i vår tid. Detta är orsaken till att jag börjat dela det hon berättade. Och han berättade att han blev mycket förskräckt när han läste profetian och såg att mycket av det den redan gått i uppfyllelse. Saker som var helt otänkbara 1968. Kvinnan bad honom att ta mod till sig och varna och berätta om synen när tiden närmar sig. Och synen tog upp en rad ämnen. Samboende. Kvinnan såg att samboförhållanden och otrohet skulle tillta i stor utsträckning. Och 1968 var detta så okänt att man inte ens använde begreppet sambo. Därför beskrev kvinnan det som att folk levde som gifta utan att vara gifta. Det fanns helt enkelt inte det här ordet sambo. Homosexualitet fram till 1972 gav åtminstone norsk lag ett straff på ett års fängelse för otuktiga handlingar mellan män. Kvinnan såg att synd mot naturen, det vill säga homosexualitet, skulle tolereras tiden innan Jesus kommer tillbaka. TV-program. Kvinnan såg att det skulle bli ett stort utbud på TV-skärmen. Då på den tiden var det TV-monopol och norska, det här alltså, det är en norsk kvinna som har fått den här synen, och norska statstelevisionen var allena rådande. Hon såg att det skulle visas grovt våld som räknas som underhållning och att detta skulle påverka och lära folk och sprida sig i samhället. Kvinnan sa att de mest intima saker som sker i äktenskapet kommer att visas i rutan. Och då protesterade Emanuel Minus starkt och sa att vi har ju paragrafer som förbjuder detta. Men då sa den gamla damen, det kommer att ske och du kommer att se det uppfyllas. Lagar som vi nu har kommer att brytas ner och det mest oanständiga kommer att visas inför våra ögon. Invandring. 1968 kände man inte till begrepp som invandring och invandrare. Ändå sa kvinnan att folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. Hon sa också att folk kommer att tycka illa om att de kommer och kommer att behandla dem illa som mot judarna före kriget. Jag protesterade igen och menade att vi hade lärt oss av kriget. Då rann tårar ner för den gamla kvinnans kinder och hon sa, detta kommer inte jag få se, men du, Emanuel Minus, kommer att uppleva det. Ljumma kristna. Kvinnan såg ljumhet och avfällighet från sann och levande kristendom bland kristna. Hon såg underhållning, konst och kultur där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Kyrkor, frikyrkor och bönehus skulle bli mer och mer tomma. Dessvärre ser vi att vi många platser idag, både i kyrkliga och frikyrkliga sammanhang. Fred och nedrustning. 1968 var mitt i kalla kriget och länderna rustade upp. Det var ingen som hade en tanke på den avspänning, fred och nedrustning man kan se idag. Det tredje världskriget, det ser ut som att uppryckande sker strax innan tredje världskriget bryter ut, som hon upplevde det i synen. Du som har fått dina synder förlåtna av Jesus Kristus som frälsare och Herre är trygg, menar Minus. Emanuel Minus reser både i Norge och Sverige och så vidare. Det som engagerar mig mest är att vinna själar för Jesus. Därnäst att kristenheten ska vara trogen ordet. Den liberalisering vi ser idag är livsfarlig. Vi kan inte anpassa Bibeln efter vår tid. Vår tid måste anpassas efter Bibeln, avslutar Minus. Och sen så står det då utförligt om den här profetian, ord för ord. Och jag reagerar ju väldigt mycket när jag läste det här igen och tänkte, det har ju, oj, vad har uppfyllts allt detta? Nu var det här för Norge, men det är likadant i Sverige. Och kvinnan säger så här också, att man ska kunna skruva in det ena programmet efter den andra. För att på den tiden då fanns det bara en, kanske max, ja, en kanal i Norge. I Sverige fanns det en kanal och sen två kanaler. Ja, då var det bara en, det här var ju 68, en kanal. Det var därför hon sa så här, att kunna skruva in det ena programmet efter den andra. Och det här med långvarig fred och nedrustning, det är ju någonting som vi har sett här i Europa, eller hur? Efter, eller 1989 när Berlinmuren föll och det här kalla kriget upphörde, så har det varit lugnt, eller hur? I Europa. Det har ju blivit nedrustning. Och när jag läste det här så tänkte jag på liksom just det som händer idag. Det har blivit en spänning på något sätt, eller hur? Här i Europa. Och det står här också i profetien att det tredje världskriget, det ska starta på ett ställe där man inte hade tänkt det. Och för, alltså, nu är det ju så här att vi kan ju tro och spekulera såna här saker. Men för mig handlar det om att ja, det kan ju mycket väl hända här Europa. Vi ser vad som händer i Ukraina. Vi ser de spänningar som är där, eller hur? Och kvinnan i den här profetian också, så tar hon upp om att vi kommer inte att vara förberedda på samma sätt som vi inte var förberedda innan andra världskriget startade och började. Det var ingen förberedelse för det, utan det var ju Tyskland som hade upprustat för det här andra världskriget. Och idag ser vi ju att Ryssland har ju upprustat väldigt, väldigt mycket. Och det finns en oro. Nu handlar det inte om att jag ska stå här och liksom skrämma upp människor och så, va? Men jag tycker ändå att det här är så intressant, just det här, den här profetian. Vad mycket som har slagit in, eller hur? Det jag läste upp. Och därför är det så viktigt, hur lever vi? Har vi en väntan på Jesu tillkommelse? Jag läste någonstans om att predikan om Jesu tillkommelse, återkomst, är inte så vanligt. Är det någon av er som har hört en predikan ofta om Jesu tillkommelse? Och det var en som hade sagt så här, att han trodde att det hade att göra med att dagens, ska jag säga, de som går på olika bibelskolor, pastorskurser, de får höra olika teorier om Jesu tillkommelse. Det vill säga att Jesus, han kommer inte så snart, utan först ska ju hela världen ska ju då evangeliseras. Jesus kommer mitt under en vedermöda, eller Jesus kommer efter vedermödan. Och i och med att det finns så många olika teorier, så vill man inte predika om Jesu tillkommelse, därför att man är rädd för att det blir en massa diskussioner och sådana saker. Så därför så undviker man det helt enkelt. Och jag kan inte undvika det. Utan jag tänker, vem är egentligen som jag ska lyda? Vi sjöng den här sången, Jesus, du är allt för mig. Jesus, dig vill jag tjäna. Men om man sjunger det av hjärtat, då sätts man på prov också. Att då får man såna här budskap också. Tala om det här nu. Även om det är så att människor vänder ryggen åt. Även om människor inte, så att säga, säger någonting gott efteråt. Och Jesus sa ju det också till de här fariserna på den tiden. Hur ska ni kunna tro, ni som söker ära utav varandra, men inte söker en ära som kommer från den enda guden? Och det är en risk hela tiden att man vill ha ett erkännande ifrån människor, eller hur? Vi vill gärna ha en sorts bekräftelse. Det kan jag gå till mig själv också. Att man lätt vill, så att säga, vara populär eller såna här saker. Då. Men vem är det som vi ska få ära ifrån? Jo, det är ifrån Gud, inte från människor. Eller hur? Det tredje, det är, vad sa Jesus? Jag läste här tidigare, det viktigaste, det är ju inte en profetsyn, utan det är ordet som är nummer ett, eller hur? Även om profetsyner och sånt är väldigt viktigt, men man kan inte stirra sig blind helt och hållet och gå på just en profetsyn, eller att det är någon som har profeterat, utan det ska ju prövas. Det står i det ordet. Och då tänker jag att vi ska läsa vad Jesus sa. Ska vi gå till Matteus 24? Matteus 24, vers 1. och vi läser några verser neröver. När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sade till dem, ni ser allt detta. Amen, säger jag er. Här ska det inte lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom gick de fram till honom och frågade, säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Här ser vi alltså att det är tre olika frågor kan man säga då. Lärjungarna var ju väldigt fascinerade av det här templet. Det hade tagit 46 år att bygga upp det där templet. Och de ville liksom på något sätt visa Jesus, titta på det här templet. Vad fantastiskt det är. Och Jesus, han sa ju då att det skulle brytas ner. Man kan säga att det är två saker. Dels är själva det här fysiska templet skulle brytas ner. Men även han själv skulle ju dö och sen uppstå. När ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? 70 år efter Kristus så skedde det faktiskt. Det var kejsare Titus som ockuperade Jerusalem. Och sen så skövlades templet. Det revs ner. De kristna, judarna, de blev förföljda. Korsfästa till och med. Det var hemskt. Och sen, vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Och som jag sa tidigare så finns det ju då många som säger så här då att först måste evangeliet predikas i hela världen. För alla folk och folkslag. Och sedan ska slutet komma. Det vill säga att när allting har evangeliserats, då ska Jesus komma. Men Jesus säger ju faktiskt inte så. Vad säger han? Han säger så här i vers 14. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. Frågan var ju, när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Han specificerar ju här då att sedan ska slutet komma när då evangeliet om riket har predikats i hela världen. Men han sa ju ingenting här om hans återkomst, därför att Jesus säger ju att inte änglarna i himlen vet om detta. Inte sonen själv. Det är bara Gud Fadern som vet detta. Precis när Jesus kommer. Och det Jesus säger, och det är flera bibelord, och jag har skrivit upp dem. Jag tänkte jag skulle läsa dem. Han säger så här. Matteus 24:42. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Vaksamma. Var därför också ni beredda, ty en stund när ni inte väntar det kommer människosonen. Matteus 24:44. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Matteus 25:13. Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne. Markus 13:33. Vaka så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Markus 13:36. Vad jag säger till er, det säger jag till alla. Vaka. Matteus 13:37. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Lukas 12:35. Det är alltså ett billigt uttryck som uppmanar till beredskap. Var också ni beredda, ty en stund och ni inte väntar, det kommer människosonen, Lukas 12 och 40. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfy allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen, Lukas 21, 36. Det säger väldigt mycket om att man ska vara redo, att man ska vara beredd, att man ska vänta på Jesus. Och då finns ju den här risken att om man tänker att hela världen först ska bli evangeliserad, alla folkslag, när det är gjort, då kommer Jesus och hämtar alla de som tror på honom. Då finns ju den här risken att man slappnar av. Och en sömnaktighetens ande kommer över en. Det säger ju Paulus också. Vakna upp du som sover. Vakna upp du som sover. Det vill säga andligt. Det som är inspirationen för evangelisation, för att gå ut och tala om Jesus Kristus är vägen till Gud. Det är att man har detta klart för sig, att Jesus kan komma precis när som helst. Man tar ju en väldig risk om man inte tänker så, utan man tänker att först ska hela världen evangeliseras. Och sen kommer nästa fråga då, hur ska det gå till om Jesus, alltså de troende, kommer honom till mötes? Jesus kommer och vi rycks upp. Men om då inte hela världen har blivit evangeliserad, hur ska det gå till? Ja, hur ska det gå till? Hur gick det till när Gud skapade jorden? Det är ingen som kan förklara. Vad som sker idag, det är det att människor blir faktiskt frälsta utan att det är någon som har predikat för dem. Utan att det är någon som har gått ut med evangeliet. Även om Jesus har sagt att vi ska gå ut med evangeliet. Det finns alltså människor i arabvärlden, muslimer, som får en syn om natten, som drömmer att Jesus kommer till dem och talar om för dem att jag är vägen till den Gud som du hela ditt liv har sökt efter. Det är jag som är vägen, det är jag som är sanningen. Och det är jag som är livet. Det vill säga, ingen evangelist, ingen pastor har varit där. För Gud är allting möjligt. Vi kan inte förstå Guds rådslag. För skulle vi förstå allting, och skulle jag förstå allting, då kan jag säga att jag är Gud. Eller hur? Om du skulle förstå allting, kan förklara allting, då kan du säga jag är Gud. Men det finns en som vet allt och inget är omöjligt för honom. Johannes döparen, han fick ju profetier över sig att han skulle komma med ett budskap. Det står omtalat om honom i Lukas 1 och så vidare. Det står omtalat om honom att han skulle kallas en högstes profet. Vad var det för speciellt med honom? Jo, det står att han växte upp och han blev starkare i anden. På vilket sätt blev han starkare i anden? Jo, när jag läser Bibeln så utgår jag från att det var det att han vistades ute i öde trakter. Och han lärde känna Gud. Han var ensam med Gud. När tiden var inne, då kom Guds ord till honom att han skulle gå ut. Och han skulle komma med omvändelsens budskap till människorna. Och då står det att han skulle förbereda folket för den kommande frälsaren Jesus Kristus. Att vara beredd på att ta emot Jesus. Idag handlar det om att förbereda människor för Jesu Kristi återkomst. Att Jesus ska komma tillbaks. Idag så känner jag inte den här fruktan, rädslan för att Jesus ska komma tillbaks. Många människor kan uppleva att när man talar om Jesus Kristus som ska komma tillbaks, är inte glad, blir inte glad. Men det är ju helt underbart att om du är frälst, om du har tagit emot Jesus, du har fått dina synder förlåtna, då är det en glädjens dag. Och när man läser i tidningarna om det som sker ute i världen så tycker man oj, 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 det blir bara värre, 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 värre. Men vet att vi kommer ju bara närmare, närmare, närmare härligheten. Eller hur? Och det här budskapet om att Jesus ska komma tillbaks, det hoppas jag ska bli en injektion för dig. Att leva nära Jesus. Att få en frimodighet att berätta om Jesus för människor. Men att du lär dig att lyssna på Guds röst. Att nu kan du vara tyst. Nu kan du säga någonting. Var inte rädd för att tala om att det finns en himmel. En härlighet som väntar. Men att det också finns ett helvete. Det står det också i Johannes, det 16 kapitlet. Att när den helige ande, han ska överbevisa om synd, rättfärdighet och dom. Det vill säga att när man lyssnar in den helige andes röst om att tala om detta, då blir det aldrig fel. Då blir det rätt. Men det kan bli fel om man gör det i egen kraft. Att man går på, som jag gjorde, att Jesus kom tillbaks. Då blir det inte rätt. Utan det är den helige ande, Guds ande, som ska överbevisa ditt hjärta om synd, rättfärdighet och dom. Och att det finns en himmel. Och det finns även ett helvete. Det är inte jag som har hittat på det, utan det är Guds klara ord. Och när det gäller att predika ordet så måste man predika hela evangeliet. Man kan inte skala bort liksom att det här vill inte människor ta till sig idag. Utan vi tar det här. Vi tar att, som det tyvärr kommer fram på många ställen, om att det ska vara någon sorts lyckokristendom. Att jag ska få det bra. Ja, Gud vill att du ska ha det bra. Men vet att Gud ser inte bara till mig som individ, utan han ser till helheten. Det vill säga att jag kan gå Guds vägar. Att jag kan vara till hjälp för en annan människa. Och då har han lovat att han ska inte överge mig. Att jag ska behöva hungra eller ha det dåligt på något sätt. Han vill att vi ska ha det bra. Men han vill inte att det ska stanna hos oss. Ni som sitter här nu, de flesta av er är frälsta. Men en del av er kanske inte är frälst. En del kanske undrar, vad är frälst för någonting? Frälst. För att idag kan man ju säga, jag är frälst på ishockey. Jag är frälst på fotboll. Massa saker som man kan läsa i tidningsrubriker. Jag är frälst på det. Men frälst är ett ord som betyder räddad. Bevarad. Att man är räddad ifrån någonting. Man är räddad ifrån att gå evigt förlorad. Och Gud har gjort det så enkelt för människan att bli räddad. Så att varje människa kan bli frälst. Det handlar om att tro att Gud som skapade denna värld sände sin son Kristus Jesus hit till denna värld för att dö för vår synd, för våra fel, för våra brister. Det finns ingen människa som är rättfärdig. Varje människa har syndat. Varje människa har gjort fel.
Men Jesus har tagit detta på korset. Ditt och mitt straff. Det handlar om att tro på att Gud sände Jesus. Att man omvänder sig till Jesus. Det vill säga man vänder om till Gud. Jesus, förlåt mig att jag har vandrat bort ifrån dig. Jag omvänder mig till dig. Jag tar emot dig, Jesus Kristus, som min personliga frälsare. Och jag tackar dig för att jag är ett Guds barn, att jag får tillhöra dig. Om du med ett ärligt hjärta uttrycker detta, då är du frälst. Då tillhör du Gud. Vi människor, vi krånglar till det många gånger, att det ska vara liksom svårt, det ska vara liksom extra för att bli frälst, att vi ska prestera någonting. Då först kan vi komma till Gud. Nej, det handlar inte om det. Det handlar om att erkänna att jag är en syndare. Bort ifrån dig, men jag kommer till dig. Gud, han har bevisat sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Vilken kärlek! Gud hade inte behövt göra detta. Han hade inte behövt göra detta. Jesus hade inte... Men han valde det på grund av kärleken till sin skapelse. Kärleken till dig och kärleken till mig. Så enkelt är det att ta emot Jesus. Ska vi böja vår huvuden så ber vi lite. Och jag tackar dig, Jesus Kristus, för att du är så underbar. Jag tackar dig för att du är den som ger frid. Vad som än sker runt om i världen, så ger du den frid som inte världen kan ge. Och jag tackar dig, Jesus, att du kommer snart. Du kan komma precis när som helst. Och vi välkomnar dig, Jesus. Vi längtar efter att du ska ta oss hem. Vi längtar efter dig, Jesus. Du som har räddat oss ifrån den kommande vredesdomen, som det står i ordet. Jag tackar dig för att vi kommer att på samma sätt som Hanok, när du hämtade hem Hanok och han inte fanns på jorden längre, på samma sätt kommer du att hämta oss som tror på dig, Jesus. På samma sätt du ryckte bort Filippos när han hade döpt hovmannen, så plötsligt ryckte du Herrens ande bort honom. Så rycker du oss upp till dig, Jesus, att vi får vara tillsammans med dig. Jag tackar dig, helige ande, för att du levandegör detta budskap in i hjärtan idag. Jag ber om detta i Jesu namn. I Jesu namn.